text när det har varit barnvälsignelse. Du tänkte ju det, så det är lika bra att jag säger det. Men det är helt rätt. Så fint att du är här med oss idag. Det är så här det är i Centro. Det är lite avslappnat, men seriöst samtidigt. Riktigt gott att du är här, och jag ser fram emot faktiskt att predika över den här texten idag. Vi inleder ju som sagt, som Filip sa, en ny serie Sunday School Revisited, helt enkelt. Vi återbesöker texter som man kanske talar om ofta i söndagsskolan, de stora narrativen. Det är liksom bara flanellografer som saknas. Om du är så gammal som mig, då hade man en flanellograf och man satte upp bilder och sådär också. Men det har vi tyvärr inte, det hade varit häftigt. Men tanken är att under ett antal söndagar den här våren är att få liksom lyfta de här stora berättelserna som man ofta talar som sagt om i söndagsskolan, men sen kanske man inte liksom direkt talar om dem sådär. Men att få lyfta upp de här och se de här som finns i barnens bibel, har de faktiskt också någonting att säga till oss idag? Och jag tänkte på det först här, att en viktig sak att förstå när vi nu under ett antal veckor kommer göra olika nedslag i de bibliska berättelserna är att bibeln är inte en samling med lösryckta berättelser med lite olika moraliska poänger. Så kan vi tänka, vi läser liksom lite lösryckta berättelser, men det var en bra poäng om hur man borde leva livet. Jag tror att ganska ofta förlorar vi det stora narrativet. Liksom den kristna tron blir ett navigerande mellan olika moraliska öar. Men Bibeln är en sammanhängande helhet. Det är Guds berättelser genom människor till oss, där Gud har en tanke med hela sitt ord och en röd tråd som skiner igenom hela Bibeln. Det är en berättelse om vem Gud är, vilka vi är, var vi kommer ifrån, vad är det som har gått fel med mänskligheten och världen, och hur kan vi försonas med Gud och skapelsen, och slutligen också, hur ser framtiden ut som Gud har tänkt? Det är berättelsen som genomsyrar hela den här boken. Så när vi läser enskilda berättelser likt det vi gör idag, så gör vi väl i att se de här berättelserna i hela Bibelns ljus. Jag tror också att vi kommer se det redan idag, att också i de här enskilda berättelserna så finns det glimtar av hela Bibelns berättelse i de här enskilda berättelserna. Idag ska jag som sagt tala utifrån Kain och Abel, och det är tidigt, det är liksom morgon i mänsklighetens historia. Gud har skapat Adam och Eva. Adam, det betyder människan, skapade människan och Eva, och allt är frid och fröjd. Vi vet inte hur länge de liksom är där i Edens lustgård och bara njuter av Guds närhet och av skapelsen. Men så som vi har återberättat, så kommer ganska snart fallet, syndafallet. Ni vet, när lögnen kommer in i mänskligheten. Man börjar tvivla på Gud. Man börjar tvivla på Guds godhet. Och Adam och Eva syndar mot Gud. Och resten är mänsklighetens historia. Och det går fort utför. Redan Adam och Eva får se sina barn, sina söner. De får se hur synden slår in en kil direkt in i deras avkomma, hos deras söner. Och de ser också hur en isande kil slås in, rakt in i Kains hjärta. Och vi ser hur avundsjuka får ett grepp runt Kain. Alltså det här är tidigt i mänsklighetens historia, som tragedi. Och han mördar sin bror. Och så kan man tänka, det här läser vi om dagligen. Om man inte tror på synd som koncept, om man inte tror att det är någonting som har gått fel med mänskligheten, gå in på www.aftonbladet.se så är det det här vi bara matas med. Sprängningar, skjutningar, man förråder. Ja, men in i familjer, tragedier, våldtäkter, mörker. Det som Bibeln kallar för synd. Det är vardagsmat för oss. Men tänk Adam och Eva. Vilken chock det måste ha varit jämfört med den här fullständiga harmonin som de alldeles nyss hade levt i. Den enhet och värmen som de kände i Eden. Men Kain och Abel och föräldrarna och kanske syskon levde inte längre av trädgården i Eden, utan de levde utanför. Och det står om Kain och Abel att de var herde och lantbrukare. Och det intressanta är att föräldrarna såklart måste ju ha berättat för Kain och Abel om hur det var. De hade ju färskt i minnet, tänk hur det var i Eden. De hade hört från sina föräldrar om skaparen, om Gud som vandrade med dem där i trädgården i Eden. Och så förstår vi också när vi läser att trots att villkoren var helt förändrade efter fallet, så står det också om Kain och Abel att de verkar ha levt. Vi förstår att de verkar ha levt i en form av relation med Gud, med skaparen. Det står att de offrade till Gud. Alltså vad är det för någonting? Jo, det är att man söker Guds närhet. Man förstår att det finns någonting som är högre, någonting som är fullkomligt, någonting som är heligt. Och så vill man komma inför denne Gud. Man sökte Guds närhet, man sökte välsignelse och jag är helt övertygad om att man också sökte försoning. Och troligen så levde de också med löftet i åtanke från Eden. Därför att Gud gav nämligen ett löfte redan i Eden vid syndafallet. Att Evas avkomma, det är ju Kain och Abel och så vidare. Att Evas avkomma skulle krossa synden, krossa den onde. Det är ett löfte som Gud är, så självklart hade de med sig detta också. Och de offrade inför Gud. Men så är det något märkligt i den här berättelsen som har förbryllat mig. Jag vet inte om du liksom har liksom bekantat med Bibelns historia tidigare, så kanske du också har funderat över detta. Det står nämligen att Gud såg till Abel och hans offer. Men till Kain och hans offer såg han inte. Varför hade Gud välbehag till Abels tillbedjan men inte till Kains? Vad är det som händer? Jag menar, båda offrar. Båda verkar ge sin tillbedjan till Gud. Utåt sett ser det ju kanon ut. Jag menar, kolla våra grabbar, de går i kyrkan. De till och med ger. Kanske de ger tionde, kanske ger ännu mer. De är med liksom och ger. Vad är det som händer? Får man vara lite detektiv? Och zooma in i texten. Och fundera. Det står nämligen om Kain i vers 3. Att han bar fram något ifrån markens gröda. Men så står det från Abel i vers 4. Att han bar fram det förstfödda i sin jord. Och han bar fram av det fetaste, alltså av det finaste. Får man fundera lite till? Vad kan det här betyda? Jo, det verkar som att författaren vill göra en poäng. Kain kom inför Gud med något slentrianmässigt. Något han ändå inte blev över. Jag behövde, det blev några tomater, lite halvskalade i kanten, och ville ändå inte ha. Men Abel, han tog det bästa, han tog det förstfödda. Jag tror att Bibeln här vill göra en poäng som handlar om hjärtats inställning. Kain slängde lite dricks på bordet. Abel gav sitt bästa. Slentrian eller kärlek. Att uppfylla förpliktelser. Eller att ge med hjärtat. Gud, lyssna nu. Gud är ute efter att kärlek ska uppstå. Vi kan inte köpa hans välvilja. Jag offrar väl lite här så att liksom Gud ska tycka om mig. Vi kan inte köpa hans välvilja med våra gåvor eller vår tillbedjan. Jag vet inte om du har tänkt så någon gång. Liksom, men nu liksom behöver jag Guds hjälp här. Nu får jag nog lovsjunga lite här. Det är ingen som har tänkt så, okej. Okay. Tror den här texten har någonting att säga till oss. Som handlar om hjärtat och om äkthet. Om kärlek. Och läser vi Hebreerbrevet, det är intressant därför att där så återkommer författaren gång på gång till den här berättelsen om Kain och Abel. Och där står det i Hebreerbrevet kapitel 11, vers 4. Och det liksom kommer ytterligare ledtrådar här som liksom visar att vi liksom är inne på samma spår. Och det står om Abel att han bar fram sitt offer, han bar fram sin tillbedjan i tro. Uppenbarligen vill författaren göra en poäng att Kain gjorde inte det, men Abel bar fram sin tillbedjan i tro. Och nu är inte det här en predikan om givande. Men att ge som Abel gav, det är ett steg i tro. Och vad menar jag med det? Jo, han gav det förstfödda. Alltså löftet om framtidens försörjning. Det här förstfödda, men det ska ge ny avkomma och ny avkomma och bli liksom tillväxt. I hans hede imperium är med mig. Han gav löftet om liksom framtidens försörjning i Guds händer. Det är ett trossteg. Att förlita på Gud. Jag litar på Gud för min försörjning. Abel, han liksom väntade lite mer till slutet av månaden och såg vad som blev över. Det är inte att ta steg i tro. Men att ge till Gud utifrån beslut snarare än få se vad som det blir. Det är en skillnad som handlar om hjärtat. Och det här handlar inte bara om pengar. Bibeln talar om att söka Gud först. Att ta beslut utifrån att man först ber om Guds vägledning. Inte liksom, men nu har jag beslutat det här. Gud, snälla, följ med mig här. Att våga tro att Guds vilja för mig är det bästa tänkbara. Vågar du tro på det? Vågar du säga till Gud, Herre, din väg. Låt den bli min väg. Det är ett steg i tro. Att våga lita på att Gud är god. Och vågar du aldrig ta det steget så kommer du på riktigt inte få uppleva djupet i vad Gud har tänkt för dig och vad det är att leva i djup koppling med skaparen. Att han älskar dig så djupt, att han har det bästa för dig. Att våga ta det steget och se att det bär. Våga lita på att han älskar dig. Och att han vill dig väl. Det är tro och det behagar Gud. Lyssna nu. Det diskvalificerar inte dig när du känner att din tro är svag. Vilken predikan du har, Jakob. Ja. Det handlar liksom inte om att pumpa upp någon tro överhuvudtaget. Kom ihåg att det är en kärleksrelation. Att utforska, att upptäcka tillsammans. Att våga lita. Kains offer må ha sett lika fint ut, men det saknade ärlighet och äkta uppsåt. Och vi vet inte om det var att han försökte förtjäna Guds välsignelse eller liksom vad det var i hans motiv som var skevt, men något var ju skevt. Det saknade tro och ärlighet. Men lyssna nu, Gud tar med välbehag emot ett brustet halleluja. Det handlar inte om en uppumpad, utan det handlar om ärlighet och äkthet. Han kunde kommit, Herre, det blev inte så mycket, det växte dåligt i år. Men här är ändå något av det som jag har. Och så komma med ärlighet och äkthet. Herre, ta emot mig som jag är. Det är brustet. Det är halvruttna tomater. Men Herre, här är jag. För Gud, han är inte särskilt imponerad av halleluja som är inslaget i glitterpapper och finrosett. Men som är fejkat på insidan. Och också notera att Gud dömer inte Kain. Vi kan tänka, vilken taskig Gud. Vad är det här? Nej, men det står inte det här att han dömer Kain. Det står så här bara att han har inte mycket till övers för hans offer. Det är för att det hade inte ärliga uppsåt. Men däremot så ser vi ganska snabbt när vi fortsätter läsa vad som finns i Kains hjärta. Det avslöjar sig ganska snabbt när man ser att Abel blir välsignad. Och han säger, Abel, han är glad. Vad härligt, jag har fått offra till Gud. Och bara, wow, vad gott det är. Jag gav det bästa, men det var det bästa jag kunde göra. Vad härligt det är att få leva. Och liksom, Kain blir provocerad och irriterad. Och så står det så här att då blev Kain mycket vred. Och hans blick blev mörk. Men redan där ser vi ju att hans offer hade inte varit med välbehag och med glädje. Utan det fanns någonting annat där som pågick i hans hjärta. Han bara direkt när han såg att någon annan blev välsignad. Jag tror att när vi har frid med Gud och frid med oss själva, då kan vi glädjas över att det går bra med andra. Det går bra för andra. Men när vi tillåtit vårt sinne att bli liksom dimmigt, påverkat för mycket av röster i den här världen, av jämförelse, då lurar avundsjukan runt hörnet. Avundsjukan fick greppet om Kain. Men så är det någonting så fint som händer här. Det verkar bara... Vad händer med Kain? Men det är så fint. Därför att då ser vi i texten hur Gud möter upp Kain. Innan allt hinner gå totalt snett så möter han upp honom i kärlek och han vill resonera med honom för att han ska ändra sitt hjärta. Och så står det att Kain, varför? Varför är din blick så mörk? Varför är du så arg? Ja, men det är fint. Det är liksom han möter upp honom i sin liksom frustration och ilska. Det är en inbjudan ifrån Gud att omvända sig. Gud dömer inte Kain där, utan han öppnar upp för en ny chans. Och så säger Gud i vers 7, är det inte så att om du gör det goda så kan du se frimodigt upp? Hallå, kom igen nu. Omvänd dig. Börja göra det goda, då kan du se frimodigt upp. Då kan du lyfta blicken. Men om du inte gör det goda, då lurar synden vid dörren, säger Gud till Kain. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Gud uppmuntrar Kain att göra upp med det här mörkret inom sig, att omvända sig. Då ska jag också ha behag till din tillbedjan. Men annars, Kain, om du inte gör upp med det dåliga i ditt liv, då lurar synden vid dörren. Och den här bilden som hämtas här är från djurriket. Det är liksom som en bild av ett rovdjur som ligger och väntar på sitt byte. Rovdjuret har begär till dig. Sådan är synden. Att om vi börjar liksom ta små steg i fel riktning. Vi känner att det börjar skava i vår relation till Gud, men vi fortsätter. Då lurar synden vid dörren. Och då finns det risk att det spårar ut helt och fullständigt. Då säger Gud, Kain! Ta makt över ditt liv. Ta makt över ditt liv. Annars kommer synden ta makt över dig. Ta makt, råd över synden. Men Kain, han slår dövörat till och låter avundsjukan slå rot och det värsta händer. Familjetragedi av värsta slaget som leder till hat och till död. Syndens makt är inte en lek. Det som börjar som en liten negativ, liksom dålig grej blir en negativ spiral som går utför. Och istället för att du råder över synden så råder synden över dig. När jag utbildade mig till pastor så sa de att så ska en predikan vara, att den ska börja här. Sen ska den gå ner. Ner till botten. Och sen ska den gå upp. Nu ska vi se om vi kan komma upp ur det här hålet. Eva, hon hade fått löftet att din avkomma ska till intet göra den onde och ondskan. På ett plågsamt sätt fick Adam och Eva se. Det var inte Kain. Det var inte Abel. Som var avkomman som skulle krossa den onde. Men så står det något intressant i vers 10. Kain, vad har du gjort? Gud kommer till Kain igen för att resonera med honom. Igen kommer han. Vad har du gjort, Kain? En möjlighet att erkänna och säga som det är. En inbjudan att tala sanning och omvända sig. Och vi vet inte helt hur det blir med det där. Texten avslöjar inte alla detaljer. Men så fortsätter Gud att säga, Kain, hör din brors blod ropar till mig från marken. Vad är det här? Abels blod ropar från marken. Vad är det för ett rop? Abels blod ropar om Kains skuld. En skuld som leder till dom. Och det är ju så här med synden, får ju konsekvenser. Gör vi dåliga saker här så påverkar det våra relationer, det påverkar våra liv. Men också, obekänd synd får konsekvenser inför Gud. Kain fick en möjlighet att omvända sig. Ja, jag vet vad det är som ropar, det är min skuld. Men så står det att Kain, han går längre bort ifrån Eden, sorry. Längre bort. Och Guds ansikte och närvaro döljs för honom. Men igen, man kan läsa den här texten och tycka den är så dyster, men igen, tänka sig trots vad Kain hade gjort så visar Gud Kain nåd. Det står i texten att Gud lovar beskydd över honom. Trots vad du har gjort ska jag beskydda dig och jag ska vaka över dig, Kain. Och man vet, kanske han också omvände sig. Men jag tror det viktiga här är att se att Gud blev inte nådefull med Jesus. Det har han alltid varit. Till och med i en sån här text så ser vi hur han handlar med nåd mot sin skapelse. Gud blev inte nådefull med Jesus, det har han alltid varit. På samma sätt slutar inte Gud att vara rättfärdig med Jesus. Nej, det kommer han alltid att vara. Och hela den här berättelsen är som ett komprimerat drama av hela mänsklighetens tragiska historia. Men berättelsen står också som en pekare mot det löfte som Gud gett Eva i Eden. För kom ihåg nu, och nu knyter jag ihop här, kom ihåg nu där vi började. Bibeln är inte lösryckta berättelser, utan det är en berättelse, Guds berättelse. Och Abels blod som ropar från marken är en förebild på en annan mans blod, på en annan som skulle komma, en annan son som skulle födas in i världen, vars offer också var fullkomligt och välbehagligt inför Gud. En man som också var oskyldig men dödades av sina egna. Och Hebreerbrevet igen då, Hebreerbrevet 11, vers 4 säger att Abel talar än idag fast han är död. Hans liv talar om den son som är av evighet. Den avkomma till Eva som skulle födas in i världen för att försona människa och Gud igen. Abels blod ropade, det ropade om Kains skuld. Det finns saker som ropar i våra liv. Som talar om och påminner oss om vår skuld. Om dåliga saker vi har gjort. Men lyssna nu. Så på något sätt är hela poängen, tror jag, med hela den här predikan. Det finns ett blod som talar högre än synden i ditt liv. Det finns ett blod som talar starkare än den skuld som du kanske bär med dig. Det finns ett namn som talar högre än all skuld. Än allt det du kan ha varit med om. Och fortsätter vi i Hebreerbrevet och går fram till kapitel 12 istället till vers 24, så står det: ni har kommit till det nya förbundets medlare, till Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Namnet Jesus talar högre, starkare, kraftfullare, mäktigare. Och namnet Jesus är utropat över mig och över dig till syndernas förlåtelse och till fullständig frihet. Om det är andra röster som talar i ditt liv, omvänd dig till Jesus och säg som det är. Tomaterna är halvruttna och äpplena är maskätna. Eller jag tycker faktiskt det är ett bra Gud. Jag kanske inte ser det, men jag kommer som jag är. Men du kommer ändå med ärlighet inför Gud. Kom och bekänn din synd och rösterna i ditt liv om att du inte duger, om att du inte är värdig, om att du inte är älskad. De får tysta. De får tystna. För namnet Jesus får ljuda starkare och högre. Och hans blod som utgöts på Golgata får rena dig från all din synd. Vad stod det mer? Avvisa inte honom som talar, stod det i 12:25 i brevbrevet. Det betyder att Jesus vill tala in i ditt liv. Har du inte tagit emot Jesus så handlar det om att be om bekänna din synd och ta emot Jesus. Men jag tror också att det finns bäring för dig som lite likt i början av berättelsen om Kain har ett religiöst beteende. Ett kulturellt kristet liv, men hjärtat är inte med. Lyssna nu, Gud diskvalificerar inte Kain. Han diskvalificerar inte dig som känner igen dig i den situationen. Men han resonerade med Kain. Kanske vill han resonera med dig idag och inbjuda dig till en kärleksrelation. Att låta hjärtat vara med. Det är inte något du kan prestera fram, men du kan resonera med Gud, för han resonerar med dig. Här är jag. Jag vill leva i relation med dig. Jag förstår att jag skapades för att leva i relation med dig, i närhet med dig. Jag förstår att det gick fel. Jag förstår att du också har fixat det så att jag kan få en återupprättad relation med dig. Resonera med Gud. Du kan tala med Gud. Men det är också så att Gud respekterar den fria viljan. Det är därför han resonerar med Kain. Men hans hjärta sträcker sig ut efter dig. Han älskar dig och han vill ha dig nära sig. För han vet också att hos honom, när vårt hjärta är med i tillbedjan, där mår vi bra. Även om saker i livet kan vara trassligt, så är det ändå som att i hans närhet, där kommer vi hem. Och därför vill vi också styrka att välja det som är rätt, som är rent och som är heligt. Låt omvändelse få börja i ditt hjärta. Och resonera med Gud. Amen. Herre, jag ber om din närhet i den här stunden.